Du lyssnar på Generation IX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation IX får du tillgång till dessa genom att bli pluskund på bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem Bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Ja, vi är tillbaka igen i Generation IX. Det är en mörk kväll i november, den tid på året som ingen någonsin har sett fram emot. Eller hur, Anders?
Alltså, jag tycker det här är ganska trevligt. Jag förstår inte hur det funkar, men jag är en person som lider av vårdepression. Man tycker hösten är ganska trivsam.
Det är ganska
faktiskt
rimligt att lida av vårdepression. Och jag har också att jag kan bli det. Men det är för att det händer så mycket samtidigt. Det blir för mycket intryck. Det blir liksom en syntaxerror. Ena dagen går man runt i ett par vinterstövlar och fryser arsle av sig. Och andra dagen så står man i en grön skog liksom och allting bara händer. Ja, förutom den mörka novemberhorisonten och tidigt mörker och vintertid så har vi ju lite andra nyheter. Det är att Magdalena Andersson nu är partiledare i Socialdemokraterna. Vad tänker du om det, Anders?
Jag ser verkligen fram emot valrörelsen. Jag tror att det här kan bli precis hur bra som helst. Det finns ju en risk för mig som inte är socialdemokrat att det blir en slags Andersson-effekt här. Att hon kommer att dra till sig väljare och således leda till att oppositionen förlorar valet igen då. Men du vet, det är ju en del av spelets regler. Dessutom så är det ju, hon kan säga rätt korkade saker och komma undan med det. Jag tror att hon är rätt smart. Och det har vi sett flera exempel på, bland annat det här med arbetskraftsutbud. Men hon är ju dessutom en ekonom. Hon är en person som förstår att oändligt höga skatter inte är bra för landets ekonomi.
Hon är civilekonom. Och så har hon ju ganska lång erfarenhet. Men samtidigt så är hon ju också, frågan är, har hon det som krävs i karisma av en partiledare?
Det är gränsfall, men jag hoppas ju som sagt på fartfyllda debatter. Och jag tycker ju, alltså Per Bolund, han är dålig i största allmänhet. Men Märta Stenevi, hon är ju fantastisk i debatt. Hon är sån här som hon vet inte om när hon säger saker som är riktigt korkade. Maggan har blivit så pass slipad så hon har börjat komma bort ifrån det där. Men med lite tur så kan det bli en spännande valrörelse, jag tror det. Och dessutom så tror jag också att det här som jag förespådde tidigare, att Socialdemokraterna eller vänstern skulle köra stenhårt med det blåbruna blocket, alltså att man nazistsmetar meningsmotståndaren, det tror jag är på väg bort. Därför att Socialdemokraterna har kommit på att om de lägger ett förslag i riksdagen och SD röstar för dem, då är det någonting bra för dem. Och då kan man ju inte säga att Socialdemokraterna är nazister.
Ja. Jag läste en debattartikel i Altinget. Jag har ingen aning om vad det är för sida, jag har aldrig sett den förut. Men det är en docent som heter Joakim Johansson, som är docent och lektor i statsvetenskap, som skriver om att kvinnor är mer ifrågasatta och kritiserade i media. Att de framställs av svenska tidningsmedier som annorlunda. Och det här är då finns någon forskning om det då? Johansson 2021, Female Politicians in Public Spaces, Reflections on Recent Media Representation in Sweden. Jag utgår ifrån att det är han som har gjort den då. Där man då har kommit fram till att kvinnliga politiska ledare är generellt sett mer ifrågasatta och kritiserade än sina manliga motsvarigheter i sådana sammanhang. Journalister tenderar att framhäva könsstereotypa föreställningar om det politiska ledarskapet som färgar rapporteringen på ett sätt som systematiskt blir till kvinnors nackdel. Ja, det här visste ju vi faktiskt, att journalister vinklar. Det var ju ingenting nytt.
Jag har inte läst den här rapporten eller debattartikeln, ska jag vara ärlig med att säga. Men däremot så tycker jag nog att han har rätt. Alltså, jag tycker mig kunna se att kommentarer kring utseende och vad man utstrålar är betydligt mer vanligt förekommande bland journalister om subjektet är en kvinna. Du och jag kan ju skälla på hur män framställs eller framställer sig själva lika mycket som vi kan prata om kvinnor. Men jag tycker mig se, men jag kan ju bara kommentera det som jag, som sagt, tycker mig se när jag läser tidningar. Men det du var inne på här, att journalister vinklar efter sin egen föreställning, det är ju sant. Och att då kvinnor framställs annorlunda är ju en konsekvens utav det. Så om det är så att journalister är subjektiva, då har Joakim rätt här. Och journalister tenderar att vara subjektiva, särskilt inom public service.
Ett exempel som jag såg här i dagarna bara var en åländsk politiker som laddade upp en bild på Finlands statsminister Sanna Marin och skrev att hon är vacker. Mm. Och det här är då en feministisk politiker som skrev det och som då berömmer eller bedömer kan man säga hennes utseende. Och jag har lite svårt att tänka mig att samma politiker skulle skriva att Juha Sipilä är vacker när han alltså finska centerns partiledare fram till 2019 då, och han var också då tidigare statsminister. Att jag har jättesvårt att tänka, och det är ungefär som att jag skulle
ha helt rätt med
Juha Sipilä och bara kolla, här är vår vackra statsminister. Man gör ju inte, det är klart att...
Ja, och vad stilig Stefan Löfven är liksom. Man gör det inte. Däremot så kan ju, som jag sa, du och jag kan ju säga att Stefan Löfven framstår som bla bla bla, framstår som dryg, whatever. Precis som våran utrikesminister har vi ju haft de här kommentarerna om. Men det var ju baserat på hennes framträdande. Men det du säger nu sätter ju exakt tummen på näsan, höll jag på att säga, vad det nu heter. Knät i arslet, nej, sorry. Alltså, det är ju det som är problemet. Och jag tror att det finns mycket sexism bland journalister och att man inte är immun emot det bara för att man är kvinna. Samtidigt, alltså, Finlands statsminister har ju poserat topless, så hon är ju uppenbarligen själv intresserad av hur hon ser ut.
Hon har
om
hon
inte hade någon annan baktanke
med det. Topless, det kan jag upplysa dig om. Det var, okay.
Berätta.
Det var ju inte topless. Alltså, det var ju en bild där hon hade inte en turtleneck på sig.
Bara kavaj var det.
Ja, men det är ju inte att vara topless. Hon döljer ju hela allt.
Jo, visst. Hon visar ingenting. Men däremot så nära topless man kan komma. Vilket jag måste då säga, förmodligen för att jag är gubbsjuk, tyckte var bra gjort. Mer sånt. Mm.
Topless är ju att du inte har någon topp överhuvudtaget.
Ja, men jag skulle inte komma på tanken att bedöma hennes utseende för det. För jag tror att det är väl en av de grejerna som skiljer mig från många journalister. Det är att jag faktiskt kan respektera folk oavsett deras
kön. Eller utseende. Jag menar, det finns ju, alltså, alla människor har ju olika fysiska alltså utseende. En del är fula, en del är snygga. Men alla människor tycker olika. Och den som jag tycker är snygg kanske någon tycker är ful. Mm. Människor kommer att uttala
helt
sig om människors så här, ja, men, och klart att kvinnor och män behandlas olika. Du kan ju till exempel ta statistik på försäljning till exempel. Män säljer bättre till kvinnor och kvinnor säljer bättre till män på telefon till exempel. Och så, det är inga konstigheter där, utan det är så världen ser ut.
Ja, men var sak ska jag ha sin plats.
Ja, och nu vill ju SD stoppa gangsterrap i public service. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men vi vet ju att det kommer säkert att komma lite motstånd från public service eftersom de gillar ju gangsterrap väldigt mycket.
Ja, och de har ju till och med gått ut med att säga att vi behöver lyssna på det här. Det var en väldigt olyckligt sätt att uttala sig på, men jag kan ju på sätt och vis se att de spelar gangsterrappen som någonting positivt eftersom de har bannlyst Eddie Medusa, trots att Eddie Medusa inte är farlig på riktigt liksom.
Och han är ju dessutom död.
Jag vill ju också påpeka att Ja, precis. Han är dessutom död, så han kommer inte göra någonting i efterhand heller. Men jag vill också samtidigt passa på att säga att vi behöver inte backa längre än till år 2019 för att jag ska hitta en artikel på Sveriges Radio om att Drillo, han den här killen som notoriskt snattar godis, alltså det är ju samtiden, alltså en gangsterrappare som snattar godis och läsk. Han är ju en sån jäkla millennial som man blir ju helt kränkt, alltså. Att han är framtidens artist. Och jag tror ju att de på allvar brinner för det här. Däremot så skulle jag ju vilja se, för det första så kan man ju ta individuella artister som använder gangsterrappen för att marknadsföra sig själv som farlig, har jag ingenting emot att man ligger lågt med. Däremot ska ju genren naturligtvis skyddas. Men jag vill också slå ett slag för att public service borde spela någonting annat än listpop och gangsterrap. Jag menar, spela en progressiv rocklåt med Kansas någon
alltså,
gång.
Folk lyssnar ju inte ens på Sveriges Radio. Alltså, så här, egentligen är det så här, folk får ju lyssna på vad de vill. Alltså det är min åsikt. Men Caroline Dahlman som skriver för Bulletin skrev en bra artikel där hon förklarar vad hon tycker och ser om saken. Och det är ju inte att hon vill ju inte förbjuda det, men hon har, och det kan jag rekommendera läsning. Det finns ju lite annan bra läsning på Bulletin just nu. Har du sett Stefan Bolunds avskedstal till svenska folket?
Men du, Stefan Bolund.
Nej, Stefan Bolund, det är alltså en karaktär, en satirkaraktär från Twitter som heter, aha, Stefan Bolund, och han är partiledare för regeringspartiet och har under sina år vid makten enligt egen utsag och bland annat räddat demokratin i Sverige. Låt mig läsa Stefan Bolunds avskedstal. Kära kamrater, med mig vid rodret inledde Sveriges andra stormaktstid. Den humanitära stormaktstiden. Tanken är nästan svindlande. Att lilla Sverige skulle föräras med ett sådant epitet. Visserligen var det vi själva som kom på det. Men ändå. Den första stormaktstiden varade över 100 år. Men den nuvarande riskerar att få ett abrupt slut. Högerextrema nazistkrafter lurar nämligen runt hörnet. Och nyligen tog en företrädare för vårt ungdomsförbund en öl med en av deras företrädare. Det är inte alls osannolikt att det var exakt så det började på 30-talet. För att rädda demokratin och yttrandefrihet så blev vår företrädare givetvis utesluten. Mitt segertåg inleddes på valnatten 2014 då Fredrik Reinfeldt, en hyvens man, lämnade över makten till mig. Väljarna hade tydligt markerat mot en socialistisk regering, men tack vare ett enträget brunsmetande vågade alliansen inte ta stöd av Sverigedemokraterna eftersom de själva då riskerade att bli uthängda som nazister. Det kan tyckas lite ologiskt att vi, som låg bakom judestämpeln i passet och det rasbiologiska institutet, kom undan med att beskylla andra för att vara nazister. Det framgångsrika hyckleriet var helt och hållet vilat på lojalitet från den effektiva propagandamaskinen Public Service. Snacka om att de årliga 8 miljarderna varit välinvesterade.
Ja. Vilken kille!
Så får ni ju läsa själva. Gå in på bulletin.nu och läs Stefan Bolunds avskedstal till svenska folket. Jag kan ju passa på att läsa slutklämmen också. Sverige har, enligt min uppfattning, bara haft 2 landsfäder. Den ena räddade Sverige från dansk ockupation på 1500-talet och den andra räddade Sverige från att bli en fascistdiktatur på 2000-talet. Nu är det upp till historikerna att avgöra vem av Gustav Vasa och mig som bör tillskrivas störst betydelse för landet.
Ja, alltså det skulle kunna vara på riktigt.
Ja, bara det att han skulle ju aldrig säga sanningen, såklart. Det skulle ju inte falla honom. Och till alla er som följer Stefan Bolund på Twitter, han har ju nu avgått och återuppstått som Magdalena Stenevi. Och ni kan ju följa Magdalena Stenevi på @regeringsparti1. Så att det är en etta. Och det rekommenderar jag.
Ja.
Men nu ser ju Stefan Löfven framför sig en internationell karriär, vad jag förstår.
Så han är så pass attraktiv på marknaden så att han kan navigera på den internationella dito, alltså. Det var inte dåligt. Vad ska han göra då? Management-konsult?
Nej, jag tror mer att det handlar om något toppjobb på FN. Det är ju det man skickar gamla socialdemokrater, som Margot Wallström till exempel.
Ja, då får de ju ordentligt med pengar och sådär, och det är väl det viktigaste.
Du har skickat en tweet till mig som, eller vad ska man säga, det är en tråd där Dr. Eli David skriver 2% of Elon Musk's wealth is $6 billion. In 2020, the UN World Food Program raised 0.4 billion. How come it didn't solve world hunger? Och så står det 2% of Elon Musk's wealth could solve world hunger, says director of UN Food Scarcity Organization. Och då svarar Elon Musk: if the UN World Food Program can describe on this Twitter thread exactly how $6 billion will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. But it must be open source accounting so the public sees precisely how the money is spent.
Ja, och jag förvånades faktiskt över, alltså jag spred ju det här till många, och jag förvånades över att visst, många ger ju Elon Musk en ryggdunk, för det här är ju ingenting han kan backa ifrån, speciellt inte nu när han blev inkallad på mötet till FN för att han skrev sådär, så han kan ju inte backa. Men däremot så är det många som är irriterade på honom och säger att ja, men hade han velat rädda världen så hade han ju redan gjort det. Och jag köper inte det för 5 öre. Därför att för det första så är det så att du måste ha 6 miljarder dollar för att kunna donera 6 miljarder dollar. Du kan liksom inte bara göra det, utan du måste först jobba upp de här pengarna. Och för det andra så är det så att erbjudandet om att nu har vi äntligen kläckt gåtan om hur 6 miljarder dollar verkligen löser världssvälten. Jag menar, i förrgår så visste vi ju inte det, men nu påstår ju då FN har löst det.
Han är snabb på svar ibland och väldigt rolig.
Ja, och om jag får köra vidare så läser jag i Dagens Nyheter om att folk tydligen generellt sett är rädda för socialtjänsten i utsatta områden. Och det här är alltså till den graden att när någon får reda på att socialtjänsten vill kontakta en familj, då flyr de. Det finns alltså de som har flytt till Sverige för att sedan, när de nås av beskedet att socialtjänsten vill kontakta dem, så flyr de tillbaks. För det första så är det så att Sverige skapar verkligen flyktingar. Alltså vi har en statlig administration som skapar flyktingar. Känn på den. För det andra så är det så här att ett samtal med socialtjänsten, varför tar man inte hellre det än att gå tillbaks till det krigshärjande land som man har flytt ifrån? Men tänker man efter så är det så här att det finns en kombination. Och jag ska ge de här som flyr rätt på en punkt. Det är att det finns väldigt många chanser i Sverige att trilla mellan stolarna och faktiskt rent av bli ersättningsskyldig. Alltså socialtjänsten kan verkligen förstöra folks liv. Men å andra sidan så handlar det ju här om att vissa människor lägger mer förtroende i familjen än i myndigheterna. Och är det då så att man kan kommunicera att man verkligen är berättigad till den hjälp man har tagit emot, då kommer du ju inte bli återbetalningsskyldig, därför att det är ju bistånd, det är ju finansiellt bistånd det här handlar om. Och det här gör mig förbryllad, att ett telefonsamtal från Socialstyrelsen är värt att fly landet. Men det kan ju också vara någonting för de som slår sig på bröstet om att Sverige är världens bästa land. Det finns folk som flyr ifrån det här landet också.
Ja, och jag menar att Sverige är inte världens bästa land, det visste vi ju redan. Och en sak som får Sverige att sticka ut, det är ju den extremt dåliga tidningen Expressen. Som för inte alls så länge sedan, och jag är absolut inte partisk här. Jag har ingenting personligen emot Expressen. Jag skojar bara, jag avskyr.
Nej, men det som fick mig att uppmärksamma det här är att det har ju varit flera fadäser från Expressen, och det här är väl kanske en av de värsta, men till och med medierna i P1 tar upp det. Alltså. Så det är inte bara du som tycker att Expressen suger ap-pung. Det är ju liksom public service tycker
men sen
också
är det ju inte bara det att de har attackerat mig med helt galna påståenden som inte alls är sanna, och vägra liksom korrigera det och kabla ut det och satt mig på första sidan på Expressen och på löpsedlarna.
Ja, på löpsedeln. Sparar
löpsedeln
du den
finns
eller?
Sparad till mina barnbarn, ja. Men det finns också en grej som Expressen har gjort.
Bra.
Och det är att de tog in en gängmedlem från ett av Sveriges kriminella gäng som var med när den här rapparen blev skjuten. Och de tog skitcoola bilder med honom där han står och ser cool ut med en skyddsväst och berättar om hur livet på gatan är och hur han var med när den här rapparen sköts ihjäl. Och det står att han är dömd för grova våldsbrott och övergrepp och narkotikabrott. Men det som Expressen då menar är ett övergrepp, det är alltså en grov gruppvåldtäkt från 2014. Mm. Och det här är alltså Expressen då, bara några dagar efter det här har hänt, han har blivit skjuten, så lägger de ut det här och de har blivit oerhört kritiserade och går ut och själva då och svarar att denna publicering handlar om att personen kan berätta om gängmiljön, mordet på Beep och konflikten mellan två kriminella nätverk. Hans kriminalitet beskrivs flera gånger utifrån detta sammanhang och våra pressetiska bedömningar. Men newsflash, Expressens pressetiska bedömningar är extremt dåliga och Expressen är en extremt dålig tidning. Final words.
Det som gör det här speciellt är ju att det verkar ju nästan som att reportaget pratar om honom som om han vore vem som helst, samtidigt som de förmodligen vet att han har gjort sig skyldig till ganska grova brott, eller för att inte säga väldigt grova brott. Men det här var inte det jag tänkte på ens, utan det jag tänkte på var ju när Alexandra Pascalido gör ett snyftreportage alltså med alla goda intentioner, men råkar alltså hänga ut privatpersoner, utsatta privatpersoner. Och fine, alla gör misstag. Men det är ju damage controlen som irriterar mig. För det första så har de kvar bilder på sin personliga Instagram trots att Expressen rensar upp dem. För det andra så kan Expressen inte riktigt svara på varför de rensar upp det här reportaget eftersom de försvarar publiceringen från början. Men om ni försvarar den från början, varför står ni inte för den och struntar i att rensa upp? Alltså, och det var det här som medierna i P1 tog upp. Så jag menar, bedömningen är en trafikolycka. Att man har regler betyder inte att man har bra regler, och Expressen bevisar det gång på gång. Sen vill jag säga att jag tycker att Expressen är faktiskt en bra och intressant tidning att läsa, men det verkar som att det blir tätare och tätare mellan, vad ska man säga, riktigt, riktigt dåliga bedömningar. Och jag anser ju att om hon som gjorde det här reportaget om han rapparen och om Alexander Pascalidou, om de fick plocka disk på Expressen, då skulle Expressen vara en mycket bättre tidning. Och det är någonting de är betydligt mer kvalificerade för än att vara journalister. För där är jag tveksam.
Ja, alltså. Din åsikt är felaktig. Expressen är en skitdålig tidning, Anders. Och det jag säger är sant och det du säger är falskt i det här. Nu går vi vidare. Såg du att det var några miljöpartister som har åkt till bland annat Bromma flygplats och Arlanda?
Åh nej, har det där hänt nu igen? Är det en ny sån här Elin-rädda... Ja, nej, det är det inte, för det handlar om flyktingar. Det här handlar väl om miljö?
De limmar fast sig på landningsbanor. det börjar ja, på Bromma. Det de här miljöpartistiska sympatisörerna åkte och limma fast sig. Då fick de skicka flygplan till Arlanda istället. Men också där så fanns det miljöpartister där de genomförde en aktion ombord på ett flygplan. Så man fick alltså kasta av dem från flygplanet. 11 personer har gripits för det här.
Ja, men det är bra att de fick dem, ja, i alla
och det
fall.
Här är luftfartssabotage, kallas det. Alternativt flygplanssabotage. Det är inte jag förstår. Varför väljer man att göra en sån här aktion när det är så fruktansvärt höga straff? Alltså, straffen... grejen med såna här straff också, alltså miljöaktiviststraff, det jag tycker att man borde göra är att det borde vara mindre böter och mera ovillkorligt fängelse. Därför att problemet med de här grejerna att det är så många som tycker att den här formen av utomparlamentariska metoder är okej, att de gör det ändå. Och sen kommer det folk att betala deras böter, som Elin Ersson. Men skulle hon till exempel ha fått så här, 2 år ovillkorligt fängelse på Kumlaanstalten, då skulle hon inte göra det.
Alltså, man är ju bara människa. Det finns ett fall i Sverige där en polis råkar se hur en pappa lappar till sin dotter liksom. Och polisens kollegor, de får liksom gripa den polisen som blir vittne snarare än personen som lappar till dottern då. Därför att känslorna tar över. Hade inte poliserna gripit sin kollega hade ju han dödat den där pappan. Så vi är ju bara människor liksom.
Ja.
Och jag tror ju verkligen att de här personerna anser sig göra rätt. Och om jag bara ska skämta bort det här, du får gärna komma med en smartare analys, så kan man ju göra som de löste ju det här problemet i klimattoppmötet, nämligen att alla deltagare åkte till sitt eget privata jetplan, så har man ju inga problem med aktivister.
Ja, eller hur? Och där har vi ju nere i Glasgow pågår ju den här greenwashingen för fullt. Och greenwashing är ju ett ord där man liksom tvättar ett smutsigt varumärke grönt. Nu har det kommit Human Rights Watch har uppfunnit något nytt ord som heter sportwashing.
Men vad spännande, vad är det då?
Det handlar alltså om länder som till exempel Ryssland och Qatar lyfter fram sportevenemang och lockar dit människor för att tvätta bort att människor dör i deras länder. Och i Qatar så har då enligt The Guardian fler än 6500 gästarbetare dött sedan 2010. Och det var då sen det blev klart att de ska stå värd för fotbolls-VM 2022. Och av de här 6500 dödsfallen då så är det ett par dussin som har varit direkt kopplade till bygget av fotbollsarenor.
Det är lite grann som när svensk public service i tid och otid bjuder in Stefan Löfven till mysprogram och där han får skoja lite och berätta hur vanliga han är och till stående ovationer. För att man ska glömma bort vilken värdelös politiker han är.
Ja, men vi har ju sett många gånger som också alltså där Stefan Löfven är delaktig i en sån här form av legitimisering av de här länderna där man åker ner till förtryckande länder och står och hänger med dem. Men Human Rights Watch vill i alla fall att svenska landslaget inte ska åka ner och spela VM där. Men jag tror att de kommer att göra det ändå. Jag tror att vad hette hon nu? Magdalena Stenevi kommer att åka ner dit och titta. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av... Nu har jag så många poddar så jag måste fundera. Det är Generation IX vi pratar om. Och till alla er som har lyssnat så hoppas vi att ni kommer tillbaka nästa vecka. Ni får jättegärna dela det här till alla era vänner och er familj och till era grannar och nära anhöriga. Och ni kan nog gå in på bulletin.nu och välja att bli plusprenumeranter, så får ni höra den här podden några dagar innan. Ni får också höra min podd Samtal, Bondepraktikan och Radiobulletin som ni får höra 7 dagar före alla andra. Och ni får ju ta del av alla låsta artiklar på Bulletin som är en mycket bra tidning om du frågar mig. Men jag är partisk. Tack för den här veckan, Anders.
Stort tack, Jannik. Hej då.